Välkommen till avsnitt 7 i podden Ofiktion. Airi heter jag.
Och Anna heter jag.
Och idag så ska vi prata om HBTQ. Alla dessa bokstäver.
Ja, de har ju blivit fler och fler eftersom vi har blivit uppmärksammade på de olika delarna, som jag säger.
Ja, ibland så ser man ju numera ett plus också, ett HBTQ plus. Och ibland så har man lagt ett L framför LHBTQ.
Mm.
Men vad betyder alla de här bokstäverna då? Det har kommit en ny bok som riktar sig till ungdomar och även andra, som helt enkelt heter Fakta om HBTQ, och den är utgiven på Nypon förlag som gör lättlästa böcker. Det är Linnea Lundborg som har den här. Och den går igenom väldigt, väldigt kort. Börja med vem är du? Och sen så listar man då vad de här olika bokstäverna står för. Alltså homosexuella för H1, bisexuella för B1, T står för transpersoner och Q står för queera personer. Och är det ett L med så är det ju då för lesbiska personer. Ja, så förklarar man väldigt, väldigt kort som sagt vad det innebär att vara homo. Och sen så finns det då exempel på unga människor som är det ena eller det andra. Så om homo så står det till exempel: en homosexuell tjej blir kär i tjejer och en homosexuell kille blir kär i killar. Och exempel, då har vi artisten Darin, vi har skådespelaren William Spets, skidåkaren Anja Persson. Så det är liksom upplägget på den här boken, kort och tydligt, och man kan identifiera sig då med de här andra unga och ofta framgångsrika kända personerna.
Så att de inte har lagt in några värderingar i det?
Nej, utan den är väldigt rakt på sak, talar om vad är det här för någonting. Mm. Liksom inga konstigheter. Och det finns inte någonting direkt om historik eller att man problematiserar i förhållande till samhälle och sådär direkt. Utan det är en kort uppslagsbok.
En bra grej att sticka i händerna på någon tonåring helt enkelt.
Ja, just det här, om man är i en fas när man, och det inträffar väl ofta just i tonåren med sexuellt uppvaknande, att det här, vem är jag?
Mm.
Och hur hittar jag min identitet? Och finns det andra personer som känner likadant som jag?
Ja, jag har ju en som också är den här lite mer sökande, men med humor. Om man har läst eller är intresserad av modern lesbisk litteratur i Sverige, då har man ju hört talas om Mian Lodalen.
Mm.
Hon har ju skrivit romaner. Och sen skrev den här faktaboken med Matilda Tudor, Liten handbok i konsten att bli lesbisk. Den här boken gavs ut 2014. De har lagt upp det som nästan som en självhjälpsbok. Som var jag var lesbisk, och den riktar sig mot folk som är lite äldre. Ja, så det är mycket fakta blandat med humor. Det är till exempel avdelningar som välkommen till anonyma heteroister. Hos AH arbetar vi med möten enligt en 12-stegsprogram som ämnar ge kvinnan insikt och kunskap om heterosexualitetens negativa konsekvenser. Syftet med att delta i regelbundna möten och följa de 12 stegen är tillsammans finna styrkan att avstå från destruktiva heteromönster och på så vis få till stånd, förlåt ordvalet, en förbättrad livskvalitet för den berörda kvinnan och hennes anhöriga. Som vi säger på våra träffar: hej, jag är heterosexuell, men inte så länge till.
Jaha.
Okay. Och den är väldigt blandad i stil. De har tagit in illustratörer och liksom tagit lite paralyserat. Sen har de också intervjuer med olika kvinnor. Sen så känns den lite daterad ibland. De hänvisar till populära fenomen som kanske inte är 100 aktuell. Men det är en rolig bok. Och den är positiv, även om ibland försöker lite väl mycket.
Mm.
Jag tror att de ville göra för första en bok om att vara lesbisk i allmänhet. Även att liksom gå ifrån den här gravallvarliga. Så att liksom inte den här saken. Det skulle vara en häftig, rolig bok om att vara lesbisk.
Mm. För att ofta när man tittar i böcker där folk berättar om hur det har varit att komma ut och sin historia, så är det ju ofta historier som kännetecknas av trauma på olika sätt, våld och förföljelse.
Mm.
Och det finns ju flera sådana böcker, Jag har bland annat läst en biografi av Jeanette Winterson som har en underbar titel, Varför vara lycklig när du kan vara normal? Och på omslaget så står det en liten flicka, hon kanske är 5-6 år, baddräkt, och så har hon en färgglad badboll i händerna. Och det ser ju ganska idylliskt ut.
Ja, hon ler ju.
Ja, lite ansträngt kanske, men i alla fall, det är en ganska fin bild. Och i alla fall så berättar hon sin uppväxt som adopterad hos en strängt religiös familj. Där adoptivmamman inte mådde så bra, utan det var väldigt mycket som handlade just om religionen och att man ska vara på ett visst sätt. Och den här mamman hade ett favorituttryck: fråga inte vem klockan klämtar för, sa hon hela tiden, oavsett. Ja, och väldigt mycket hänvisningar till Bibeln och religiositet. Och när Jeanette började komma upp i tonåren så märkte hon ju att hon var dragen till andra flickor. Och det här blev ju förstås ett himla liv. Och bland annat så skulle församlingen driva ut den här lesbiskheten genom exorcism i henne. En helt otrolig vansinnig historia hur hon blev pryglad av någon församlingsäldste som sedan tvångskysste henne, en gammal gubbe. Alltså det är helt otroligt. Och sen så när hon ändå framhärdade i att vara lesbisk så kördes hon på porten helt enkelt. Hon var 16 år gammal och fick klara sig själv.
När var det här ungefär?
Det här var inte så himla länge sedan, 60-70-tal, när hon växte upp.
Växte hon upp i England? Eller
ja,
växte upp
i England. Sen har det ju gått bra för Jeanette Winterson. De här bibelläsningen och bibeltexterna gjorde ju också att hon fick ett språk faktiskt och kunde formulera sig. Och hon gick ofta på biblioteket och hade bra kontakt med personalen som jobbade där och fick en inkörsport till sitt författarskap den vägen. Så det är ju en sån här berättelse. Nu handlar det ju inte bara om att komma ut, utan det handlar väldigt mycket om hennes uppväxt också och i den här strängt religiösa miljön. Men det finns ju andra historier. Den här musikalartisten, Andres Esteche, har skrivit en bok som heter Kom ut, kom in. Han var aktiv i RFSL, Newcomers, som alltså de arbetar med flyktingar, HBTQ-flyktingar. Och i det arbetet så träffade han många och hörde många historier från framförallt unga människor. Och de har han samlat några stycken i den här boken som jag tänker att den passar ganska bra för unga människor att läsa. Det är korta berättelser och alltså det är inte han som berättar folks historier, utan han låter dem själva berätta. Och bland annat så finns det då en historia av bisexuella Blessing från Kamerun. Och hon berättar hur hon och hennes tjejkompis gav varandra en kram utanför skolan. Och då bröt ju allting loss. Och de blev förföljda av en mobb. Polisen kom endast för att fängsla dem i flera veckor. Och underständig misshandel. Och precis som med Jeanette Winterson så skulle man då använda sig av exorcism på det mest brutala vis för att driva ut lesbiskheten i henne. Så småningom så hamnar hon som flykting i Sverige och kan börja ett nytt liv och få leva ut och vara den hon är. Så det är ju ett annat exempel. Och liknande historier finns i Khaled Al-Esmaels berättelsesamling En port till havet, brev från arabiska bögar. Han läste svenska, SFI, och fick ett brev av en annan kursdeltagare som ville att han skulle berätta hans historia. Och den här mannen då, han växte upp i Damaskus i Syrien och hade ett hemligt förhållande med sin svåger. Ett förhållande som kännetecknades av mycket våld. Och han kom ju också då som flykting som småningom till Sverige. Och det finns andra berättelser här om just från Mellanöstern. Man har ju kanske en ännu hårdare syn än vad vi har haft i Sverige till exempel. Eller i västerlandet mot homosexuella. Och med väldigt mycket våld och utsatthet och förföljelse av olika slag.
Jag har ju en bok här som behandlar en liten del av böghistorien här i Sverige som heter Frans och Lars, kärlek och klasskamp på 1890-talet. Och den är skriven av Kalle Holmqvist. Man kan ju säga att det är som att han utgår ifrån ett fall från 1890-talet. Och det här är då en augustikväll 1897. Det var ett område som var känt som kärlekspar höll till. Så att det var inte ett ställe där det var ovanligt där folk höll på och vänslades. Men så var det ett gäng gardister som är typ av soldater helt enkelt. Lite finare soldater. Som såg två män som tyckte höll på och gjorde något misstänkt. Och då var det de här Frans och Lars som hade sig lite roligt bland buskarna. Och det som är anmärkningsvärt med det här fallet, det här är alltså det första dömda paret som man vet om hade ett längre förhållande. Det kom alltså lag om att det var olagligt med homosexualitet överhuvudtaget. Det var inte bara män som i England så liksom ignorerades kvinnorna, utan det var män. Men i Sverige så var det homosexualitet överhuvudtaget, även om kvinnor inte dömdes förrän på 40-talet. Men i alla fall, så att fram till slutet av 1800-talet hade den här lagen i princip ignorerats. Det hade varit enstaka fall med tillfälliga förbindelser. Men den här Frans och Lars, för första så är det roligt med deras attityd. Så att de här gardisterna hade gått fram och sagt: men vad håller ni på med? Ja, vi knullar lite. Det är inte det vår ensak. Men då hade de här gardisterna dragit in dem till polisen. Och sen så dömdes de för då otukt på några månader på Långholmen, eller jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det är inte jättemycket information, men det är tillräckligt mycket. De var ju väldigt intresserade av vad de höll på med i sängen liksom, så att det beskrev att de låg nakna med varandra och de bodde ju ihop. Och just den här, ja men vem var det som liksom kom på att ni skulle göra det här? Ja, det var väl, vi vet inte, det var väl någon som kom på det. Så att det var väl, det är liksom den här, just den här attityden som de har, att vad är det för farligt?
Det var ju, tror jag, ganska ovanligt ändå.
In i den, att de här var ju då arbetarklass. En är 31 år, en är 41 år. Den här boken går in på den här attityden av den här nya klassen också. Arbetarklassen som hade började ses som ett problem från 1840-talet. För de ansågs liksom att de hade liksom inga rötter och ingen familj. Och vad är det här? De säger inte rakt ut, men de kan säga att ja, men det är typiskt de här, att det är arbetarklassmän som håller på med det. Sen författaren går ju väldigt mycket in på arbetarklassen, hur det bildas i Stockholm. För det här utspelas ju i Stockholm. Hur det blir en friare attityd med att vara arbetarklass. Även om det är hårt slit så har man inte regler på samma vis som ute i bondesamhället. Sen får man ju lite känsla av att det är lite vänsteragenda i den här. För att det är liksom här, ja, och så är det med kapitalet att de utsuger arbetarna. Får man lite den, man får ju den känslan,
ja,
i böckerna.
Ja, men jag tänker på, apropå klass. Till exempel, och du nämnde även kvinnor, att det ansågs vara ett brott. Jag tänker till exempel på Selma Lagerlöf och hennes förbindelser. Hon reste ju mycket med andra kvinnor och de bodde hos varann. Och jag antar att det inte undgick någon att det var mer än en vanlig väninneförhållande. Men det var ju ingen som pratade om det då, utan det är ju någonting som har liksom kommit fram senare.
Han ger lite statistik på hur många som faktiskt dömdes för det här. Och den här Frans och Lars blev en slags prejudikat för resten av paren som dömdes efter det här. De fick samma dom som de här fick. Som om det här verkliga jakten på homosexuella kom igång senare. Någon generation eller så senare. Särskilt på 30-, 40- och 50-talet. Då verkligen blev det liksom, man började. Men innan så hade det varit liksom nonchaleras. Och det som är intressant också med den här är att han tar upp vad som hände efter. De har ju varit inneboende. En av dem var inneboende sin syster och han flyttade tillbaka. Så att det verkar inte som om det har varit någon sådär, ja, nu, du blev dömd som homosexuell, du får aldrig komma tillbaka till oss eller så. Så att de verkar ha fortsatt och levt sitt liv normalt efter det.
Ja, men jag undrar om det kan också ha att göra med att man inte tänkte liksom homosexualitet, utan att man klumpade ihop det med andra, så att säga, avarter med tidens ögon, som tidelag, att man hade sex med djur till
Nej,
exempel.
De tas upp i det här också, att det är väldigt många fler som döms för tidelag än med
det hårdare straff.
Ja, tar upp det, att det har att göra med att särskilt tidigare, när man trodde att ett tidelag, det kunde resultera i monster. Man trodde alltså att det kunde bli, om en människa och djur hade sex, så kunde det alltså bli avkomma. Så det sågs mycket allvarligare än homosexualitet liksom. Och sen hade det varit också den här attityden längre tillbaka. Det handlade inte så mycket om könet, det handlade om vem som var den dominerande. Så det var inte så farligt att sätta på någon, men det var väldigt skamligt att bli påsatt. Det var kvinnligt att bli påsatt.
Såklart.
Den är intressant för folk som är intresserade av homosexualitetens historia i Sverige, men även arbetarklasshistoria, och även lite om man är släktforskare, för han pratar ju liksom lite om hur han har kunnat få fram i Stockholm.
Var i biblioteket står den här boken då?
Den står på biografier faktiskt.
Okay. Ja, jag nämnde ju att det finns väldigt mycket dokument och historier om att komma ut och om hur det här förtrycket har sett ut på olika sätt. Och det finns ju också en fin bok som heter Queering Sápmi. Och den som vi har på det här biblioteket är på nordsamiska. Och den här boken är egentligen resultatet av ett projekt som både var en utställning och en bok, och som bygger på samtal med hbtq-personer från Sápmi. Och en viktig poäng i den här boken är att man då tar upp hur det är att vara en minoritet i en minoritet, eftersom samer är en minoritet i Sverige, och att just vara en minoritet, en hbtq-minoritet i den minoriteten, om det sliter eller om det stärker. Och man menar också att de här berättelserna vittnar om en tystnadskultur som har rötter i den kolonialism och det förtryck som den svenska staten och det svenska samhället utsatte Sápmi för. Att det finns en tydlig föreställning från svenskt håll om vad en same ska vara. Att den ska ha renar och gå klädd i kolt, och att man då omedvetet försöker leva upp till någon slags föreställning om vad som är en same, och därför så blir det ju ännu svårare för de här personerna att kännas vid sin verkliga identitet. Så det här projektet, det var ett arbete som pågick under 3 år. Och som sagt, det finns en utställning som har turnerat. Den här kom ju för några år sedan, så att utställningen vet jag inte om den fortfarande rör sig runt i landet. Men det finns en halvtimmes föreläsning om det här projektet på Uberplay, som man kan gå in och...
Då kan vi ju länka till den.
Och lyssna. Om man går in på Uberplay så finns då, och söker på Queering Sápmi, så kan man få reda på mer om det här.
Jag har också tagit och läst en annan biografi. Det är grafisk roman eller grafisk biografi, alltså tecknad, av en serietecknare som heter Alison Bechdel. I Sverige är hon väl mest känd för Bechdel-testet.
Det här då, som handlar om filmer och kvinnor, hur många kvinnor som är med, och att de då inte, de ska inte prata med, vad är definitionen?
Bara lite bakgrund. Hon skrev i över 20 år en serie som heter Dykes to Watch Out For, som handlade om, ja, lesbiska av olika varianter, bisexuella, en liten familjegrupp helt enkelt. Och i en av dem, så då är det en lesbisk par som ska gå på bio, och så pratar de om det. Och då kommer det fram att, ja, jag vill ha en film där det är minst 2 kvinnor, helst fler, som pratar med varandra
om något annat
än män.
Just det.
Och man kan ju till och med i vår filmtjänst, kan man ju finns det en genre, Bechdel-testat har jag för mig.
Ja, precis. Jag har också sett det. Det är Vidla som har den.
Ja, men det här är ju då inte Dykes to Watch Out For, utan det här är då en biografi om hennes förhållande till sin far. Kom ut 2006, fick priser och uppmärksammades så mycket så den till och med blev en egen musikal, som också den fick priser och blev framgångsrik. Hon hoppar fram och tillbaka i sin barndom och ungdom, och det här utspelar sig från sent 60-tal och framåt i tiden tills, ja, sent 70-tal i princip. Och den är väldigt litterär. Så att vi har den här teckningarna som är mera som vardagen, och sen har hon liksom mellan teckningarna så har hon beskrivningarna. Så det börjar med hur hon beskriver hur hennes far är en fanatisk renoverare. Som utgår ifrån det. Han är ju då pedantisk. Även om det finns som några få ögonblick av värme emellan dem. Men ganska kylslagen. Han berättar hur han ser sina barn. För att hon har två stycken syskon. Han ser sina barn som sina verktyg i princip. Så att de får vara med och renovera. Och han bor i en liten stad i USA som hans familj, släkt, bor omkring. Och så har de också en begravningsbyrå som man är hos. Och en orsak till att den är litterär, det är att fadern var engelsklärare. Och en av sätten som de kunde ta och få kontakt, när, särskilt när de blev äldre, det var genom litteraturen.
Men var kommer det här HBTQ-temat in?
Ja, först av allt så handlar det här liksom hon, just de här små hintarna som hon får och inte ser. Och hur hon själv i tonåren kommer på att hon är lesbisk. Så att hon kommer ju ut till sin mor när hon är 19. Och får lite konstiga brev tillbaka. Som liksom, hon inte riktigt fattar, men vad är det här? Och sen kommer det ju fram till att hennes far gillade att ha sex med unga män. Och bland annat så börjar saker klarna för henne. Just det här kontrasten mellan hennes generation, hon kommer ut som lesbisk även om det är sent 70-tal, och mellan han vågar inte gå ut med det här, det är liksom en grej som han smyger med, och även om frun är medveten om det här och verkar bli medveten om det ganska tidigt, så lever hon med det. Och sen är det ju också en del att han tar livet av sig 2 veckor efter frun tar och vill skilja sig. De tror att de gör det. Det är liksom han, det är aldrig så att han, det är inte så att han hänger sig och sen hittar de ett brev, utan det är som han lämnar hintar och sen dör han, så alla liksom, ja men han tog nog livet av sig ändå, men de vet inte. Om man läser ett litet avsnitt här, så att hon håller på ska göra rent i det här svulstiga huset de bor i. Jag utvecklar hat jämt mot oanvändbara ornament. Vilken funktion har dessa slingor, tofsar och kuriosa som översvämmade vårt hus? Om någon skymde de funktionerna, deras utsmyckningar i ordets värsta bemärkelse. Min far tycktes mig moraliskt suspekt långt innan jag visste att han faktiskt hade en mörk hemlighet. Han använde sin skicklighet inte för att skapa saker, utan att få saker att verka vara något det inte var. Bland den här texten så ser man då vardagsbilder från hennes liv och när de håller på.
Så hur långt fram i hennes historia går?
Det hoppar ju fram och tillbaka. Men det är liksom ungefär till hennes college-tid då. För att fadern dör när hon är 20. Husfrid är det som är översatt. En bra biografi och grafisk roman också.
Ja, och du nämnde att pappan där höll på och renoverade saker hela tiden.
Ja.
Jag sitter och sneglar på en annan bok som du har i din hög här, apropå renoveringar och HBTQ, om man nu kan koppla ihop dem.
Ja, lite faktiskt. Den här boken, Det kan inte mer än rasa, Konsten att äga ett landställe. Egentligen är det en rolig bok om ett par som håller på att renovera landställe. Och det finns ju lite andra böcker om det ämnet. Men Daniel Österhof och Mikael Westlund, de är ett par. Så de är inte hymla med. Och den här boken är ju också en resultat av deras sociala mediedel som de har är på Facebook och Instagram och kallar för sig för byggbögarna. Och det blev så populärt så att de gjorde en bok av det. Massa roliga, positiva bilder, hur de bygger och tips. De hade ju inte gjort något sånt här förut, men de fick ju väldigt mycket hjälp. De var ju lite oroliga hur bygden skulle reagera på det här, liksom ett par unga bögar som kommer in. Men det var inget problem alls, verkar det så. Den här är en rolig renoveringsbok bland de andra som har kommit.
Mm, jag tänker att just det här att byggbranschen, att det är en ganska traditionellt maskulin bransch fortfarande. Är det någonting som märks i den här boken? Alltså någon slags möte med, om man kommer som homosexuell in i den världen? Eller det är liksom ingen grej med det?
Jag kommer faktiskt inte ihåg om de tar upp det eller inte. Och de håller fortfarande på. Den här kom ju ut 2018. Trevlig byggbok med lite annorlunda par som håller på.
Ja, och den boken står bland våra böcker om byggnation då.
Ja.
Ja, jag har tittat i en bok av Fanny Ambjörnsson som heter Vad är queer? Och det är ju sånt här begrepp som som inte är så där entydigt som att vara homosexuell eller lesbisk. I den här boken så försöker hon ju bena upp då alla termer och begrepp. Och det kan ju vara lite knepigt just för att queerrörelsen vill ju gärna stå utanför just det här med definitioner och samhällsnormer. Att säga vad det är. Och hon är ju noga med att understryka att det hon skriver och presenterar är en version av queer och att, som idétradition och rörelse, och att det är hennes egen tolkning och att det finns andra sätt att se. Och hon har delat upp den här boken i, först är det en historisk bakgrund, sen kommer det lite teori och sen så kommer det ett avsnitt som handlar om aktivism. Och queerrörelsen är inte så gammal egentligen som begreppen. Fick sitt ursprung i en homosexuell frigörelseparad i New York i 1990. Då delar man ut flygblad i tusentals exemplar från den nybildade gruppen Queer Nation. Och den tog upp den ilska som homosexuella kände över att vara utestängda från samhället och att bli behandlade som andra klassens medborgare. Och var dags att göra uppror alltså. Och tidigare så hade homosexuella strävanden handlat mer om att hitta ställen och hänga på och få träffas på. Det hade inte varit så kravfyllt. Nu blev homosexuellas rättigheter mera politiskt och en angelägenhet för hela samhället och inte bara för den enskilde. Och att man valde just det här ordet queer kan ha flera betydelser, men bland annat avvikande och pervers.
Underlig!
Ja, underlig, avvikande, pervers i en del sammanhang, så var ju det ett sätt att bryta med den här tidigare strävan av att acceptans och tolerans av homosexuella. Så det är liksom den historiska bakgrunden väldigt kort. Queer-teori då, det handlar om heteronormativitet. Det är långa krångliga ord här. Att samhället är ju uppbyggt kring normen att vara heterosexuell. Och att de menar att det är kulturellt och socialt betingat. Att det är ingenting som man föds som, utan att man skapas på något sätt. Så det är en diskussion om hur har den här normen uppstått. Hur håller man den vid liv och vad får den för konsekvenser. Och sen slutligen då avsnittet som handlar om aktivism. Så handlar det ju ofta om konfrontation, civil olydnad, aktioner av olika slag. Och hon ger ett exempel från ett café i Stockholm, det här är ju ett antal år sedan nu, men då lesbiska par och transpersoner hade arrangerat en så kallad kiss-in. Alltså att man hade gått i det här kaféet och låtsas att man inte kände varandra, och sen som på en given signal så hade alla börjat kyssas. Och det här hade ju väckt en väldig uppståndelse. Och de blev avhysta med motiveringen att det var barnvänligt ställe och lite ironiskt att alla skulle känna sig välkomna. Alltså alla utom lesbiska och transpersoner då tydligen. Och sen så skriver hon också att i Sverige så har queeraktivismen fått en feministisk inriktning. Att man vill då positionera sig mot annan feminism. Man tycker att den feministiska rörelsen fokuserar väldigt mycket på heterosexualitet. Och de vill istället visa på olika slags familjebildningar. Och att man kan göra sexuella val bortom genus och andra normer.
Mm. Så är det där en bra grundbok om man vill börja läsa om queer theory?
Ja, det tycker jag att det är. Därför att hon vänder och vrider på begreppen och visar på olika ståndpunkter och även knyter ihop det historiskt och så. Så att jag tycker att man får en ganska bra ingång faktiskt. Apropå böcker då, så finns det en genomgång av Sebastian Lönnlöf som heter HBTQ-böcker bortom normen.
Okay.
Som är utgiven på Bibliotekstjänst förlag. Det är några år sedan, 2014. Men i alla fall så listar han här då, dels har han en historisk genomgång och sen så har han då också listat olika avdelningar. Det finns BIPs på barnböcker, böcker om queer, böcker om bi, trans och så vidare.
Och det är det både fakta och skön, eller?
Ja, det är en blandning av böcker här.
Mm.
Så där har man tips om man vill gå vidare och läsa mer.
Och den finns ju här på Härnösands bibliotek och låna.
Mm. Jajamän, det gör det.
Ja, alltså jag tittade ju lite på hur tidskriftssituationen ser ut. Det är ju lite svårt, men den vi har i pappersform, det är ju Ottar. Tyvärr kommer den varannan månad. Och sen finns det ju en tidskrift som heter QX som vi inte har i pappersform, men den finns gratis online och har funnits i väldigt många år.
Okay.
Den är den mest spridda allmänna tidningen. Ibland känns den lite Stockholmscentrerad eftersom det är annonser om olika händelser och så. De liksom olika barer och sådär. Oftast är det i Stockholm.
Mm.
Sen så har jag tittat också i vår tidskriftsfrans pressreader. Och de har nu en avdelning som heter LGBTQ. Och då är ju den på engelska. Och
alltså där, G för gay.
Lesbian, gay, bi, trans,
queer. Mm. Och, blir det. Och pressreader, ska vi kanske förklara vad det är för någonting i en digital tidskriftstjänst.
Ja, internationell, över 7000 tidskrifter. Det var inte för många tidskrifter. Ingenting på svenska och kanske 6-7 stycken på engelska. Och så var det några få andra språk också.
Mm.
Om ni har tips på något tidskrift som vi ska skaffa in, så är det bara att komma med förslag.
Vi vill skaffa till Härnösands bibliotek. Ja. Eller, och det, man kan ju tipsa vilket bibliotek som helst.
Ska vi ta och runda av det här?
Ja, det var allt för denna gång. Tack för oss.
Hej då!
Hej då!